Ja, nu är min klocka 13, så kör vi igång. Hoppas ni haft en bra tech day so far. Hoppas det var bra lunch. Jag gillade köttbullarna idag. För en gång skulle hyfsat bra konferensmat faktiskt. Det vi ska prata om idag är SharePoint 2016, den technical previewen som kom ut här nu för dryg månad sedan i publikversion. För att få testa de nya funktionerna i SharePoint 2016. Och det här är för IT Pros, varför jag inte har skrivit introduktion generellt. Det vill säga jag är inte med utvecklare det här, det kommer ni förstå när vi pratar om det här. Det finns ingen slide överhuvudtaget, det finns ingenting egentligen nytt för utvecklare. Utan fokus på den här previewen just nu, ska vi säga, det är jätteviktigt just nu, är just för IT Pros. Jag heter Victor Wilén, för er som inte träffat mig innan. Jag jobbar för Avanade, jobbar med collaboration där. Jag jobbar både med on-premise egentligen och Office 365, det vill säga där det finns SharePoint där jobbar jag. Håll på med SharePoint sen innan det hette SharePoint. Skrivit två böcker om utveckling, men fokuserar mer på arkitekturen av SharePoint just nu. Har ett antal certifieringar inom området också. Och jag tänkte idag skulle vi prata då om vad är den här SharePoint 2016 Tech Preview. Vad innehåller den? Vad är det för nyheter? Vad är det för skillnader? Vad måste vi förbereda oss för om vi ska uppgradera vår SharePoint eller om vi ska installera en ny variant av det? Framförallt det här min roll-konceptet som säkert många har talat om ska vi kolla lite närmare på vad det är. Jag ska vara, som tur var så jobbar jag inte för Microsoft, jag kan vara ärlig i det här fallet. Vi ska också prata om vad som har ändrats, framförallt då med patchning. Hur alla som har jobbat med SharePoint här vet att patchning är inte det roligaste när det gäller SharePoint. Och så ska vi också prata om vad finns inte längre kvar. Man har tagit bort en hel del grejer också. Det ska vi prata, det är ganska viktigt. Och vad händer sen efter den här tech-previewen? Och som vanligt, allting här i är beta. Det kanske inte ser ut så här imorgon till exempel. Det finns en del grejer vi inte kan prata om än som kommer hända. Den anledningen att man kör den här previewen är för att kunna testa olika koncept. Och framförallt i den här första tech-previewen är det min roll-konceptet. Hur många här inne har en SharePoint on-premise idag? Ja, bra, det är många. Hur många tror ni kommer stanna kvar på SharePoint on-premise de närmsta 3-4 åren? För er så är det här jätteintressant att förstå varför SharePoint 2016 är så viktig. För många kommer ha ett footprint on-prem även om man går i Office 365 och fokus har varit väldigt mycket på just hybridläget här. För att kunna erbjuda en bra service on-prem men i kombination med Office 365 och SharePoint Online. Vi har hybrid crawlen som även finns i SharePoint 2013, men förr och senare så måste man uppgradera om man vill ha en bra support på det och så vidare och inte gå in i extended support för SharePoint 2013, för det kan bli ganska dyrt. Men den här previewen är för IT Pros först och främst för att kunna testa hur funkar det att deploya SharePoint 2016 på våra maskiner. Vad behöver vi tänka på? Hur skalar vi den här? Vad är det för skillnader i infrastruktur och så vidare? Och hybrid och minroll är huvudbitarna som man vill att ni ska testa. Det är som sagt en publik preview nu. Det finns ett tappprogram också. Hur många är någon som är med i tappprogrammet här inne? Nej, ingen. Vad jag kunde se i alla fall. Tappprogrammet är tyvärr stängt, så det går inte att komma in. Och där kommer det, släpps det bilds lite oftare än vad man gör publikt. Bild som kanske inte är så himla roliga att jobba med heller. Men det kommer, och det kommer komma en uppdatering av den här tech-previewen. Hyfsat snart hoppas jag. Jag kan inte lova någonting. Men som jag sa också, det är ingenting nytt för utvecklare egentligen. Vilket är egentligen fantastiskt bra. För jag kommer från utvecklingsbakgrund från början och jag vet när vi kom till SharePoint 2001 till SharePoint 2003 så var det en jättestort hopp i teknikskifte. SharePoint 2003 så var det X-copy deployment, SharePoint 2007 införde man BSPR, SharePoint 2010 införde man sandboxar och tog bort andra. SharePoint 2013 kom app-modellen, så hela tiden utvecklingen var tredje år för att lära sig från scratch egentligen, ett nytt sätt. Och sen så var tredje år har Microsoft slängt bort det gamla. Men den här gången så kan vi egentligen fortsätta. Det är samma modell som gäller för SharePoint 2013 som gäller för SharePoint 2016. Och samma som gäller egentligen för Office 365. Så det är ganska bra. Så de mesta av era investeringar ni gjort i customiseringar, utveckling och så vidare kommer funka på SharePoint 2016. Så det är också delvis det man måste testa på den här versionen. Och om ni laddar ner bitsen, prova era customiseringar. Och vi börjar från början då, vad behöver man innan man installerar SharePoint 2016? Och det är egentligen stort sett samma som 2013. Man har gått upp ett par versioner på ett par grejer, till exempel nytt .NET Framework 4.5.2 behöver man nu. Kravet, ett annat som kan ställa till lite bekymmer, det är OS och SQL-kravet. OS är det 2012 R2 eller senare man behöver. Det betyder att ni kanske måste uppdatera era server, vad det nu kan vara, era templates och allt möjligt. Men det är 2012 R2 som gäller uppåt. SQL Server så är det SQL Server 2014, SP1 eller senare. Inget annat kommer funka, är supportat. Så att det, då måste ni också planera med SQL Admins de biten att ni verkligen kan uppgradera eller få en ny, ett nytt SQL-kluster eller Always On Availability-kluster för det här. I morse fick jag ett mejl. Det kommer ske vissa förändringar om det här. Jag kan inte säga vad det är nu, men vissa grejer kommer förändras här i. Det är inte så jättedrastiskt, men hela den här förinstalleringen kommer finnas ett antal nya krav också. Det är ingen som är någon panik, men det krävs att planera lite grann för de här sakerna framöver. Och som sagt, om ni inte har något vettigare för er sen ikväll så kan ni givetvis ladda ner det här. Det finns på Microsoft Downloads att ladda ner färdigt och installera på era egna servrar. Men allra enklast som jag gör, det är att använda Azure för det här och gå in i Azure och skapa en ny VM. Om man har ett MSDN-account då finns det där som färdig template som du bara spinner upp och så kör du PS-config egentligen sen. SQL Server behöver man också. Men det enklaste sättet att komma igång, då behöver man inte installera något nytt. Som sagt, jag pratade lite grann om fokusen. Det här är egentligen en tech-preview, men vad är fokus för SharePoint 2016? Varför gör man en ny version? Många var jätterädda för SharePoint Conference 2012, tror jag det var. Då Microsoft var väldigt vaga i sitt budskap, kommer någon ny on-premise-version? Man sa aldrig att det inte kommer komma någon, man sa heller att inte tvärtom. Men det kom man, nu senast lovar man verkligen att vi kommer satsa på on-premise också. Man har förstått att hybridläget måste finnas där. Vi måste ha en möjlighet att kunna finnas med vårt on-prem footprint kvar ganska länge. Men man har ändrat fokus lite grann. Istället för att göra tre stycken, eller var tredje år en stor Big Bang release med massa nya funktioner, så har man valt att inkorporera mycket av det som kommer i Office 365 med de incremental uppdateringarna där. Så om ni jobbar med Office 365 idag så kommer ni ser SharePoint 2016 väldigt mycket ut som det som 365 gjorde för ett halvår sedan. Det kommer att vara en viss eftersläpning i funktionalitet givetvis i on-prem-varianterna. Men de fokusområdena man har haft egentligen, det är experiences är det första. Det, liksom, det ska vara det här moderna utseendet som vi har i Office 365. Fokus på collaboration, vi ska fortsätta jobba med dokument. Men vi ska kunna jobba det i ett hybridläge. Infrastruktur har man lagt ganska mycket på. Det är också den här just tech-previewen där fokuset är där. Att vi ska kunna testa nya infrastrukturen och framförallt förbättra prestanda och pålitlighet. Det är ganska tur att Microsoft kört Office 365. För första gången har de fått, Microsoft generellt förutom Microsoft IT, fått erfara hur det är att drifta en SharePoint farm. Det är inte det lättaste. Men nu har man erfarenheten från skalan i Office 365. Nu är det inte alls, det är ganska stor skillnad på en lokala farm och en farm i Office 365. Men man kan dra nytta av de grejerna de ser där. Och det är också det som har lett till det här min-roll-konceptet. Delvis. Hybrid har man lagt mycket krut på att få det att funka ganska seamless för användaren. Ni som har försökt hybrid med SharePoint 2013 och Office 365 idag vet att det inte är den bästa upplevelsen till exempel. Man har två stycken sites, man kan inte ha favoriter mellan on-prem och Office 365. Sådana här grejer försöker man lösa. Men även övervakning, kunna dra smarta beslut, vad behöver vi göra med vår farm, hur mår den och så vidare. Och tredje benet är compliance. Ska vi det som är en av styrkan med Office 365 och SharePoint Online, det är compliance med DLP och andra saker. Men ska vi då kunna använda ett hybridläge så måste vi få samma funktioner on-prem. Så där har man också lagt till, eller egentligen flyttat funktioner från Office 365 SharePoint Online in till on-prem-versionen. Så det här har varit de tre huvudområdena som man har fokuserat på för SharePoint 2016. Det vill säga inga nya utvecklingsmodeller, man har inte gjort om hela arkitekturen som vi gjorde mellan 2007 och 2010 med serviceapplikationer. Det var fokus på att fine-tuna de här sakerna som funkar hyfsat bra. Få det att skala lite bättre, göra det lite enklare för oss admins. Det första jag tänkte hoppa in på är egentligen att man har gjort ett antal förbättringar i gränssnittet också. Hur många här inne har Office 365 och on-premise? Så ni har en hybridläge? Ja, en del av er. Men då kommer ni säkert känna igen många av dem. För mig så när jag första gången jag såg SharePoint 2016 så var det här är ingen skillnad alls. Men det beror på att jag har suttit med Office 365 ganska mycket. Men kommer man från SharePoint 2013 och går till 2016 så finns det vissa grejer som har skett. Det mest notabla är väl egentligen att app-launchen dyker upp. Det vill säga att det som finns högst upp sweetbaren och sen våfflan uppe till vänster. Det kallas för app-launchen. Den kommer från Office 365. Så det kommer att vara ganska seamless om man går från en SharePoint Online-site eller en Exchange Online till en SharePoint On-Prem-site. Det kommer att se ungefär likadant ut. Man har våfflan upp till vänster med sina applikationer. Våfflan dök upp nu för första gången i den här tech-previewen. De tappbilder som fanns innan fanns den inte. Så att den är extremt begränsad just nu. Nu är det hårdkodat till Newsfeed, OneDrive och Sites. Ja, Newsfeed lever fortfarande i 2016. Det är den. Så att det här är hårdkodat just nu. Vad som kommer hända här sen, det kan man gissa till. Men det kommer hända bättre grejer här. För det här funkar inte för någon egentligen att ha de här tre hårdkodade. Men ja, den finns där. Andra grejer man också snott från SharePoint Online är just de här förbättringarna i gränssnitt man har gjort, och framförallt den nya mobilvyn. Det är inget responsivt gränssnitt, så att det funkar på samma sätt som innan, med samma gamla tråkiga masterpages som man helst inte ska modifiera. Och sen finns det en mobilvy, utan det är inte det här responsiva gränssnittet som många hade hoppats skulle komma med SharePoint 2016. Men det krävs ganska mycket för att vi ska kunna ta SharePoint dit. Men framförallt har man då fokuserat på de här accessibility-bitarna. Det vill säga att du har allt texter på allting, så att man kan använda olika, bättre, smartare webbläsare för de som behöver såna hjälpmedel. Men allt kommer från Office 365, så det är egentligen inget nytt om man kommer därifrån heller. Men det är små grejer. Men Teamsajten ser fortfarande lika vit och blå ut, ungefär samma boxar, men det är lite smartare grejer. Till exempel på dokumentbibliotek så har vi kortkommando nu. Allt N för att skapa ett nytt dokument, allt E för att redigera. Vi kan flytta omkring med piltangenterna ganska så enkelt. Så man behöver inte sitta med mus, utan alla sådana små grejer som gör det mycket enklare. Det är egentligen det största, ska jag säga, förutom Apple Launchen och Våfflan, så det största man har förbättrat i gränssnittet är egentligen sharing-funktionen. Man har lagt till samma sak där, tagit det som man har i Office 365 och lagt in i SharePoint On-Prem. Så det är enkla att dela dokument, enkla att se vem man har delat dokument, enkla att se vilka dokument man har blivit delad, fått tilldelat sig. Det var egentligen de bitarna. Jag tänkte att vi skulle bara titta lite grann på det här snabbt så ni ser det. Om vi duplicerar skärmen där. Så har jag då som sagt satt upp, jag kan visa det först. Jag har, ni ser, just det. Här är Azure. Vill jag skapa en ny 2016-maskin så går jag in under New, skapa ny virtuell maskin och väljer skapa från galleriet. Har jag ett MSDN-abonnemang så kommer det dyka upp SharePoint ut till vänster här. Och jag kan välja den mallen egentligen, 2016 IT Preview-mallen. Och tanken är att någon vecka eller några veckor efter nästa bild kommer så ska vi ha en sån image här också. Så att vi ska inte behöva ladda ner och spinna upp egna virtuella maskiner. Och som ni ser, den rekommenderar en D12 i det här läget för att testa det på. Ska vi se, jag kommer inte ihåg vad jag kör på, en A7 eller någonting nu. Men som sagt, mina pengar tar slut ganska fort när jag kör med maskinerna. Så jag har inga kvar här. Så jag får expensa det sen. Yes. Om vi hoppar över till min virtuella maskin då. Så går vi in på en Teamsite. Ja, vi kan se Central Admin. Den ser ganska så likadan ut. Vi har våfflan här uppe till vänster. Ett tips här, om ni installerar det här och ni inte dyker upp någon app launcher eller våffla. Då har ni inte satt upp user profile-tjänsten. För den hänger väldigt hårt ihop med det. Så att user profile-tjänsten måste vara igång för att ni ska få de här sakerna. Jag har sett den frågan ett antal gånger. Jag har ingen app launcher om ni inte skapat den här serviceapplikationen. Så det är första tipset. Men om vi går över till vår Teamsite, vad har vi den? Ja, vi kan ta fram här. Teams där. Så, som sagt, den ser nästan exakt likadan ut som tidigare. Samma blå färger, med skillnad att vi har Apple Launchen här uppe. Går vi in i ett dokumentbibliotek så kan vi visa att vi har just de här. Trycker jag Alt N. Så får jag ny dialogen. Nu har jag inte Wax-servern kopplat till så jag får inte den här drop-downen utan jag får upload-funktionaliteten. Och så vidare. Så att det är små grejer som gör det mycket enklare att jobba med gränssnittet. Så egentligen ingenting nytt här. Allting ser likadant ut. Jag har egentligen tittat några skillnader. Men, ja. Den här, vilken? Nej, det är samma som i Office 365. Där har du innehållstyper så kommer de dyka upp där istället. Har du inga innehållstyper påslaget på ett dokumentbibliotek så visar den just Word, Excel, de standardmallarna så att säga. Men har du slagit på innehållstyper på ett dokumentbibliotek så kommer den visa innehållstyperna där istället. Det var en funktion som kom in i SharePoint Online för något halvår sedan tror jag. Så ja, nu tappar jag vad jag skulle säga. Ja, jag har i stort sett inte hittat någonting nytt överhuvudtaget i gränssnittet förutom de här sakerna. Men det här är egentligen jättebra. För hur många kommer ihåg att ni fick skriva om allt material när ni gick från uppgraderad till SharePoint 2007? Fick skriva om och göra om alla videos när ni gick upp till SharePoint 2010? Och samma sak när ni gick till 2013 med att allt var nytt. Här, användarna kommer att älska det här. ja, vissa vill ju alltid ha new and shiny things, men för den generella användaren så är det ju bra att det inte behöver vara en jättestor uppdatering för dem. Utan det ser ungefär likadant ut som tidigare. Så att jag ser det väldigt positivt. Så att egentligen, ska man visa gränssnittet på det här, så är det inte mer än så här. Det ser precis likadant ut som innan. Vi kommer titta lite mer på det live alldeles strax. Låt oss gå tillbaka till slidesen ett tag till. Yes, sådär. Så vad är egentligen nytt då? Varför gör man en ny SharePoint-version? Varför förlänger man inte bara supporttiden på SharePoint 2013 och patchar upp den? Jo, jag hade en presentation på SharePoint Conference 2014 där jag pratade liksom hur man ska bygga upp sin SharePoint-farm på bästa möjliga sätt. Jag hade en bild som såg ut så här, en slide. Där jag delade upp det i olika roller, olika lager för att optimera sin SharePoint-farm med hänsyn taget till vilka servicer ska ligga var och med latency och så vidare. Och det är precis det här egentligen som har hänt. Vi behöver inte tänka på det själva, utan Microsoft har introducerat det här konceptet de kallar MinRole med att dela in de här servrarna i olika typer av roller som är specialiserade och optimerade för en viss typ av workload. Till exempel en frontend. Det är den som servar webbsidorna till slutanvändaren. Vilka tjänster ska finnas på en sån för optimal prestanda? Till exempel om vi går tillbaka till 2013 och 2010 när man satte upp de farmarna, då byggde man applikationsserver med managed metadata-tjänsten på. Men den ska ligga på frontend-servern helst för att få optimal prestanda. Och de här små grejerna har man byggt in i min roll. Så om man har egentligen fem roller har vi. Vi har en frontend, det är liksom webbservrar. Vi har application-servrar som är applikationsservrar. Det är lite mer tyngre grejer. Det behöver inte samma latency-krav på. Det behöver inte svara lika snabbt. Vi har distributed cache-rollen, där den kända distributed cache-servern ligger. Och vi har search som är fokuserad på search. Och sen har vi custom som är vad som helst. Egentligen kan man ha det man själv vill ha på det eller om man behöver anpassa det. Man kan även köra helt utan roller i en så kallad single server farm. Då körs alla roller på samma burk. Och varje server tilldelar man en sån här roll. Antingen då en specialiserad roll eller den custom-rollen eller en single server farm. Och det här ska då hjälpa. Det kommer då från det Microsoft har lärt sig i Office 365 hur man mest optimalt bygger upp sin SharePoint-farm med hänsyn taget till prestanda och tillgänglighet. Men min roll är också en väldigt mycket sales pitch. Det är väldigt mycket rykten. Jag skulle säga att 7 av 10 bloggposter om det här är helt felaktiga. För man tror ganska mycket. Och det har ganska mycket att göra med kanske lite felaktiga formuleringar på Ignite-konferensen. Men sales pitchen är att det ska vara mycket enklare att konfigurera farm. Du bara välja en roll. Allt sköter sig. Allting bara spinns upp automatiskt. Det är liksom nästan lite magiskt grönt skimmer över det. Allting ska vara superoptimerat. Och baserat från erfarenhet från molnet. Det största problemet jag har med att det är baserat på erfarenheter från molnet är att Microsoft kör par hundra servrar i sina farmer. Hur många har ni? 2, 10 kanske för sin höjd. Så att det är ganska svårt att överföra det bakåt så. Nummer 2 att SharePoint är inte byggt från molnet uppåt. Utan det är verkligen byggt från de här HP-servrarna som står på det här bordet som håller på att gå sönder där ute i era datacenter lokalt. Så att det är väldigt mycket en sales pitch. Så tro inte på allt som står på alla bloggar. Det kommer säkert bli mycket tydligare. Men det beror på att man var ganska vaga i det här konceptet. Men vi har jobbat ganska länge med min roll. Med feedback till produktgruppen. Hur vi vill få det här att funka. Och det är väl hyfsat okej nu tycker jag. Det är en ganska bra approach. Men jag skulle säga, en handuppräckning. Hur många har mer än 9 servrar i sin SharePoint farm? Inte någon? Ja, då är inte min roll intressant för er. Då kan vi gå vidare. Ungefär så. Men min roll handlar egentligen om serviceinstanserna. Serviceinstanserna är de som kör själva logiken för managed metadata, för sök eller andra saker. Det är det som min roll fokuserar på. Vilka serviceinstanser ska köra var? Inte serviceapplikationer som är hela konfigurationen för det här. Vilket vissa bloggposter och artiklar påstår. Att de ska autoprovisionera så att man bara sätter en search-roll. Då har man en helt sökfarm och såna grejer. Så funkar det inte. Den ser till att optimera de instanserna var logiken körs någonstans. Den verifierar att farmen är compliant. Det vill säga compliant till min roll. Det vill säga kör rätt instanser på rätt maskin. Så ingen har gått in och fetfingrat och dragit igång user profile på. Och den ska ligga där. Men sök på frontend-servrarna till exempel. Så ingen har tryckt igång de grejerna. Det kan den verifiera och tala om att vi är compliant med det här. Det finns också funktioner för att den kan vara självläkande. Det vill säga den håller på att stänga av och på tjänster. Kanske inte alltid rekommenderat. Men det kan vara en bra mått att använda och titta på de här. Är jag compliant eller inte? Men vi går tillbaka till de här 9 servrarna jag pratade om. Jag har 3 stycken topologier här som jag kan visa hur man kan sätta upp SharePoint 2016. Eller 2 stycken olika varianter och sen hur man bör göra det. Det här är egentligen minsta supportade vi kan sätta upp om vi ska köra min roll. Det är 4 maskiner, det är web frontend, det är application, det är search och det är distributed cache, den röda. Så de 4 rollerna måste finnas i SharePoint för att vara supportade för det första. Men vi är inte compliant här, far from. Det här är det minsta compliant-läget vi kan vara. Vi behöver 3 distributed cache-servrar, vi behöver 2 stycken frontendar, vi behöver 2 stycken applikationsservrar, 2 sökservrar. Annars kommer vi inte vara compliant i min roll. Och som sagt, hur många känner igen sig i det scenariot? Inte så många. Jag vill säga, det är väldigt få av mina kunder som har så. Och sen tittar vi på det här. Det här är bara SharePoint vi pratar om. Ska vi göra det här på riktigt? Vi ska ha med domänkontrollanter, vi ska ha SQL, vi ska ha Office, vi ska ha Workflow. Då är det här minsta farmen vi kan få ihop. Egentligen. Så det här är gjort för väldigt, väldigt stora enterprises. Så min roll är ett jättebra idé, men det funkar i väldigt stor skala. Det är, återigen till, det är verkligen byggt för en väldigt stor skala som Office 365. Och i det här exemplet vi har här så har vi egentligen högst upp, nu ska vi se om jag tar fram den. Högst upp här har vi distributed cache, 2 webbservrar, 2 applikationsservrar, 2 sökservrar, 2 SQL-servrar. Egentligen kanske man ska ha en tredje där för som ett vittne också, men jag kan använda någon av mina DC för det. Ni vet ju att för varje 5 SharePoint-servrar ni ska ha ska ni ha en domänkontrollant ungefär. Workflow, minsta high availability är 3 stycken. Och så Office Web App Server. Så det blir en hel del servrar. Så att det här är inte för gemene man. Och framförallt så är det inget man sätter upp och bara testar. Så kör det här i Azure, då har man inte råd med julklappar sen. Tittar vi då hur man administrerar det här. För det första så när man kör PS-config UI. Då första frågan man får i den wizarden egentligen så är det vilken roll ska vi ha på din server? Vill du ha single server farm eller vill du ha någon av de här andra rollerna? Jag har, ja, förutom när jag har testat, då, men nästan alltid de jag sätter upp för att experimentera med är att sätta custom-rollen. För då har jag full kontroll. Det finns ingen compliance-läge på den. Den är alltid compliant vad jag än gör på den. Då har jag full kontroll över det själv. Jag kan sätta single server, men då är jag begränsad till en single server. Då kan jag inte joina fler i den farmen. Så jag kör nästan alltid custom. Och det tycker jag är ett ganska smidigt sätt. Jag kan i efterhand konfigurera det med set SP server-roll. Och tala om vilken typ av roll jag vill ha. Just nu så ser ni att det finns single server och single server farm, 2 stycken varianter i PowerShell-kommandot. Det kommer säkert ändras. Det står special load istället för custom. Det var, den kallades för special load förut, men vi har bytt till custom. Central admin går det också att styra det här i. Där kan man också se compliance. Vi ska titta på det alldeles strax. Så det här är min roll väldigt kort. Det går att gå in väldigt mycket mer detalj på det funkar och så. Men som sagt, för den här publiken tror jag det här räcker ganska mycket väl. Att ni vet vad min roll är, vill ni dit så kan ni läsa på mer om det. Men jag tror att det är för väldigt få svenska kunder intressant. Det finns lite varianter av det här för att vara compliant. Till exempel om vi skulle göra en sökfarm endast. Till exempel vi vill indexera allt vi har on-premise och trycka upp i Office 365. Då räcker det egentligen med sökservrar för att vara compliant där. Eller om vi har en shared services farm, då är det vissa andra uppsättningar. Men för standard collaboration farm är det vi pratade om här alldeles nyss. Så om vi tänkte vi hoppar över och titta lite grann på hur det ser ut i gränssnittet de här sakerna. Då ska vi göra så här. Duplicate. Ja, absolut. Det går att göra. Men för att vara compliant så måste du fortfarande ha de andra 4 rollerna. Så det är fortfarande 9 servrar plus den här custom. Annars är du inte compliant. Och vi kan se då, hade vi central admin någonstans där. Allt det här hanteras då på serviceinstansnivå. Så om vi går in under till exempel först kolla på servrarna i farmen. Nu har jag bara en maskin här. Och det som är nytt i den här byn är just det här ni ser in compliance här. Där idag så ser jag ingenting i och med att det här är en custom roll som ni ser. Då kan inte den kan inte vara compliant, men den kan också inte vara inte compliant. Så den är alltid vit där. Och då kan jag se vilka servicer som kör på den här. Går vi då in på vilka servicer som körs på vilken server. Så ser vi också här att vi har den här incompliance-biten här. Och vi ser med vilken roll där jag skulle kunna byta mellan maskiner. Men jag kan även gå till hit och system settings. och konvertera serverrollerna också. Så jag kan egentligen byta mellan. Så att skulle jag ha tre applikationsserver så kan jag ganska enkelt byta om den till en webbfrontend. Och där finns ju fördelen. Jag vill promota den till att bli en frontend. Då behöver jag bara konfigurera den och rätt serviceinstanser starta på den. Så nu har jag custom. Och som ni ser, den ser lite annorlunda ut. Det här är inte riktigt färdigt gränssnittet. Vi byter till en frontend på den. Klickar apply. Så tar det här någon minut eller två, om det funkar inte varje gång det gör det. För att den så ska starta och stoppa lite tjänster. Jag hoppas det funkar den här gången, det brukar göra när man går till frontend. Så ska vi kunna se hur det ser ut när den är compliant. Det här går givetvis att göra med PowerShell också. Och det här funkade bra den här gången. Och går vi nu tillbaks till Service Inform, tittar. Så har den inte dykt upp än. Kan ta en liten stund. Inte den, om vi går in på serverbitarna då. Eller servicen. Den. Nej, den är fortfarande kvar. Ja, struntar det. Ibland blir det fel när man gör den här konverteringen än så länge. Den här gången kraschar inte allting i alla fall. Men det man ser då när man kommer in här i Manage Services on Server, det är egentligen att du får en liten grön bock där som talar om okej, nu är det här rätt serviceinstans kör på den här maskinen. Det den aldrig kommer göra, eller som den inte gör nu i alla fall, det är att om jag nu skulle vilja köra igång en serviceinstans någonstans så kan jag göra det ändå utan att den stoppar ner det. Men det kan styra med timingjobben, så jag har lite kontroll över det här själv. Och det finns ingenting som från vad jag vet eller har hört talas om från Microsoft Support som säger att nej, du är inte compliant, vi kommer inte hjälpa dig med support på det här. Utan det här är ju för väldigt stora farmar för att det ska vara enklare att övervaka och titta närmare på. Men det där är exakt så som min roll funkar. Det går inte att göra så mycket mer. Man väljer en roll och låter det vara. Men som sagt, som jag sa, det går att göra det här lika bra själv. Kör custom-roller. Sen så definierar de upp dem själva någonstans att de här tjänsterna ska köra på de här maskinerna. För ofta har man kanske lite mindre än 9 maskiner. Man har en webbfrontend, man har en applikationsserver eller sökserver. Så det är samma sätt som innan egentligen. Okej. Okay. Vi går in på lite andra nyheter. Fast Site Collection Creation är ganska intressant med. Något som tar tid i SharePoint är att skapa sitekollektionen. Och där har man lagt lite tid på att skapa någonting som kallas Fast Site Collection Creation. Det som händer när man skapar en sitekollektion är att den börjar skapa massa rader och kolumner i SQL Server. Men det är det att den gör inte det genom att bara inserta rader, utan den kör ju massa logik också. Den applicerar features och den gör en liten och datten när den gör det här. Därför tar det väldigt, väldigt lång tid. Så det man har valt att göra då med den här Fast Site Collection Creation är att man förskapar en site collection som en mall egentligen i varje content-databas. Och sen gör man en SQL copy internt i databasen, så det går mycket, mycket snabbare. Mycket, mycket snabbare är också sales pitchen. Jag ser ganska liten skillnad på det här när jag körde mina testmiljöer. Jag kanske skulle ha en bättre SQL för att hantera så det går lite snabbare. Då kanske man ser större skillnad, men i era testmiljöer så kommer det ge väldigt lite skillnad, tror jag. Man kan märka det i Office 365 faktiskt, där om ni till exempel, där finns ett nytt koncept som kallas Groups. De skapar en sitekollektion och de skapas blixtsnabbt, de sitekollektionerna. Så att det förhoppningsvis så är det någonting man jobbar lite grann på också, det här för att få ännu snabbare. En annan jätteviktig funktion är säkerhet. Det har man lagt ganska, det beror lite grann på vilken typ av admin man är, men jag tycker det här är jättespännande grejer man har lagt till. Framförallt har man då disablat SSL 3.0 i och med att det är inte rekommenderat av någon att använda, så det är disablat by default och TLS 1.2 istället. Men äntligen så har vi då krypterad SMTP också. Det har inte varit innan, men nu har vi stöd för det i produkten by default. Och det sista är egentligen IRM. Man har också valt att kunna koppla din SharePoint on-premise mot din Azure AD RMS. Och där kommer vi in i hybridläget. Kör du RMS i Office 365 vill ju självklart kunna köra det on-prem också. Så man har lagt ganska mycket. Det finns ganska ett antal andra små grejer som man har fixat till och förnurat lite grann med. Däremot, om vi pratar säkerhet, så har man stängt av säkerheten på distributed cache. Nu ska ni inte vara rädda för det. Men anledningen att den gick så himla långsam och att vissa till faktiskt upplevde bättre prestanda genom att stänga av den i SharePoint 2013 var att den använde NTLM-autentisering hela tiden internt. Och servicekontot var tvungen att validera internt hela tiden. Så att den chokade dina domänkontrollanter också och gick allmänt långsamt. Det har man stängt av i appfabriken i distributed cachen, så att den ska vara mycket, mycket snabbare nu också. Jag pratade lite om compliance. att det var ett av fokusområdena, och det finns två stycken nya site collection-typer, en som heter Policy Center och en som heter In Place Holds Center, som är just kopior av det som egentligen finns i Office 365 Compliance Center, där man då kan hantera olika låsningar på OneDrive till exempel, eller vissa dokumenttyper, eller till exempel så att inte en OneDrive försvinner. Det som har hänt ganska många gånger är just att någon slutar eller man gör en fetfingrar någonting i AD:et eller i synken, så att användaren tror att den är borta ur SharePoint och så försvinner OneDriven, så måste man restaura den. Här kan man sätta lås på det så att det alltid minst ligger kvar ett halvår efteråt och så vidare. Sådana saker kan du göra. In place holds också, du kan lagra undan dem och exportera ut dem. Man har lagt till funktioner för DLP också, det vill säga vi kan hitta passnummer, personnummer, kreditkortsnummer i dokument och precis samma sätt som du kan göra i Office 365 idag. Men allt det här bygger också på en fungerande sök. Sökningen har man fortsatt också, där man inte gjort om igen, utan det är samma fine-tuningar som har gjorts från den gamla sökningen 2013, eller den nya sökningen 2013 har man förbättrat nu lite grann. Men allt bygger på att det här sök funkar. Så tar man bort sök, funkar inte sök, så kommer inte något av det här funka. Vi har också funktioner för att få ihop det här i ett hybridläge. Där är inte storyn 100% än, framförallt inte den här bilden som finns nu, utan det kommer komma allt eftersom. Det här är en av de största grejerna. Hur många här inne har haft problem att sätta igång user profile-synken i 2010 och 2013? Det är ett par händer som åkte upp där. Ska ni vara glada för det. Den inbyggda user profile-synken i 2013 finns inte 2016 längre. Utan det finns bara kvar det här AD-import, det vill säga samma som fanns i SharePoint 2007, och att använda en extern identitetshanterare som MIM. Man har tagit bort den inbyggda FIM-produkten i SharePoint 2016. Både gott och ont. Det här innebär att det blir potentiellt dyrare att ha en user profile synk som funkar, för du kanske måste ha en MIM, beroende lite grann hur man licensierar den. Kör man bara Active Directory Import så fungerar inte user profile fotosynken till exempel. Man måste manuellt köra en PowerShell script för att få det att funka. Så att det här är inte helt optimalt, men jag skulle säga att det är bättre än innan. Folk slipper snubbla på just den user profile synken och inte får den att funka. Plus att den var inte så himla rolig att patcha och underhålla heller. Den FIM:en som fanns inbyggd i SharePoint 2013 var ju egentligen en beta av den FIM:en som kom ut på riktigt. Men hela grejen, vill man då, är man seriös om user profile synken, så ska man använda då Microsoft Identity Manager. Jag vet inte om det var någon session om det här den här veckan. Men, som är nya namnet på FIM. De byter namn varje gång de byter version också på den här produkten. Men MIM heter numera. Och som bilden här visar egentligen att vi har vår SharePoint farm och talar om att SharePoint struntar i user profile synken. Vi har en user profile tjänst, men vi låter någon annan populera den. Så vi har en MIM och dess SQL-databas som har ett antal konnektorer mot AD, mot custom-databaser, vad det nu kan vara. Och som sen använder då en SharePoint-connector för att prata med SharePoint och populera där. Så ja, går vi tillbaka till den här sliden innan med alla de här servrarna, så ska vi dit två servrar till. Vi ska ha en MIM-server och säkert två, då kanske high availability. Men synken är bara på en. Och en SQL för den. Så det blir ännu mer servrar. Men i ett stort företag där det här är viktigt så är det här bättre. Men här också har vi mycket mer möjligheter. Och en annan jätteviktig sak med den här konnektorn här, skulle jag säga. Konnektorn som fanns i den inbyggda FIM:en var byggd av SharePoint-teamet. Och hur bra är SharePoint-teamet på att jobba med identiteter? Inte speciellt. Den här konnektorn är faktiskt byggd av MIM-teamet. Så att nu funkar den mycket, mycket snabbare, effektivare och gör rätt grejer. Så det är bara positivt. Så. Finns några begränsningar i 2013 då? Eller 2016? Målet är att allting ska vara obegränsat, precis som man har i Office 365. Det ska inte finnas några gränser någonstans. Det ska vara obegränsad lagring, obegränsat antal items och så vidare. Ja, men det kommer självklart finnas ett par begränsningar. Men eftersom tekniken utvecklas och så vidare, så har man också ökat upp gränserna egentligen i SharePoint 2016. När det gäller kontodatabaser ska jag säga att det är egentligen inget nytt. Man säger att den klarar terabyte nu, men det har man gjort sedan 2010 egentligen, bara man har haft en kraftig SQL-server. Så att vi kan ha terabyte med data i våra kontodatabaser, men fortfarande så är det, mitt råd är 200 gigabyte för databas. För vi ska fortfarande göra backup och det står på de här. Och kopiera terabyte-filer eller restaurera det, det tar bara lång tid och har ni mer downtime. Så det är fortfarande 200 GB eller mindre egentligen. Hellre fler databaser än stora. Däremot så har man stöd för 10 GB stora filer. Tidigare var en limit på 2 GB. Nu förstår jag inte riktigt egentligen. 10 GB filer ska man inte lägga upp i SharePoint om man inte har video. Hur många är det som jobbar med 2 GB till 10 GB stora filer? Det är video och det är CAD-ritning, jag skulle säga de två. Jag känner till väldigt få CAD-program som funkar bra med SharePoint. Och videofiler vill du heller egentligen inte ha där, utan det är bättre att lägga dem i Office 365 då och köra ett hybridläge. Men det går att göra. Som sagt, målet är no limits. Ett antal andra viktiga limits att komma ihåg egentligen att site collections per content databas är 100 000 nu, så vi kan skala det här ännu mer. Egentligen så borde man kanske ta bort konceptet med subwebbar utan bara jobba med site collections i och med att vi klarar så pass många. List thresholden är 5000, den har egentligen varit mer än 5000 ganska länge. Men nu finns det ett antal supportartiklar som stöder det här också. Men det beror lite grann hur man bygger upp det med vyer och andra saker. Sökindexet la tidigare 200 miljoner items tror jag. Nu är det 500 miljoner items i indexet. Hur många har så mycket dokument? 500 miljoner. Det är ganska mycket. Vi kan säga att det här är on-prem. I Office 365 så finns inte den här begränsningen längre. Där kan vi ha hur mycket som helst. Så det är ganska häftigt. Så att förhoppningsvis kanske vi får ner den gränserna, de limitsen on-prem också. Det här tycker jag är en av de viktigaste sakerna. Och en av, som jag började säga med att SharePoint 2016 är viktig just för att kunna stanna kvar i ett hybridläge. Ligger man i ett hybridläge så vill man... Det första egentligen brukar vara att man tittar på sökningen eller man förstår att ja, jag får söka först i molnet och sen där för att hitta grejerna. Vi själva har internt så på Avanade just nu att vi måste söka gamla intranätet on-prem och i molnet. Och det är inte optimalt för användaren. Det man kunde göra i SharePoint 2013 det var att sätta upp en form av hybridsök där. Men det var egentligen att då fick man två sökresultat jämte varandra. Och det är heller inte optimalt. Ja, man ville bara söka på ett ställe men du hade ingen vettig ranking mellan de här. Men däremot, det här gäller inte bara för SharePoint 2016 utan även för SharePoint 2013 on-prem från augusti 2015 CU:n, så finns det, som har patchat upp sökapplikationen med egentligen den feedern som föder indexet on-prem till disk kan nu föda det här indexet till Azure istället och Office 365. Så istället för att man ska ha allt index on-prem så kan man bara skjuta upp det i molnet. Och det ser ut ungefär lite grann så här att vi har vår on-premise. Vi har någon form av crawler som skjuter upp allting till molnet. Sen konfigurerar vi vår on-premise med att peka mot indexet i molnet. Vi söker på on-premise precis som vanligt, men sökförfrågan skickas till Office 365. Samma sak med SharePoint Online, där skickar vi det som vanligt internt. Men våra dokument som vi har on-premise, antingen i SharePoint eller i FileShares eller i SharePoint 2010 eller 2007, vad vi nu än kan crawla med SharePoint on-premise, det är ju, ja, Dokumentum till exempel, skulle vi kunna crawla. Kan vi nu få upp i sökresultatet i Office 365. Och det slutar inte där, finns det i sökresultatet i Office 365 så finns det också i Delv. Vilket gör att det blir ännu mer intressantare. Och det här kommer också ryktet om att Delv skulle komma on-premise. Det här det bottnar sig i. Vi har inte Delv on-premise, däremot har vi Delv-upplevelsen med vår on-premise-data. Par intressanta grejer som jag har. Det enda svaret egentligen jag fått då med, låt säga att vi har en terabyte data som vi crawlar on-prem och så skjuter vi upp till molnet. När det här kostar pengar? Kommer aldrig kosta pengar har jag hört. Jag har inte fått bekräftat att det här är free of charge och att vi får ladda upp hur mycket data som helst. Att det är no limits verkligen. Men så är det just nu. Det här är bara en preview ska vi tänka. Så att det inte, skulle inte förvåna mig om någon nu börjar ladda upp med terabyte med data att de säger stopp förr eller senare. Det finns faktiskt ett stopp nu. Man måste köra ett supportärende för att komma över en viss trottel. Men det finns egentligen inga begränsningar och ska inte kosta dig som kund extra om du har Office 365. Så det här tror jag är ganska häftigt. Och det här tror jag många kommer ligga också, vilket gör i transitionen till Office 365. Så kan vi stanna on-prem ganska länge. Vi kan uppgradera till SharePoint 2016 och den kommer säkert vara supportad till 2020 eller 2022 eller något sånt där. Vi kan stanna kvar med de här datan on-prem men leva i ett hybridläge och flytta och migrera allt eftersom. Vi behöver inte göra big bang migreringar. En annan vettig sak med den här, nu har jag ingen slide på det, men sen ska man sätta upp en vettig sök Om man har mycket data och ska ha en vettig sökning, då krävs det kanske 7-8 servrar för det här att funka. I och med att vi ska ha analyskomponenter och andra saker. Men med hybridcrawlen så behöver vi bara crawlerkomponenten. Det vill säga att vi kan ha kvar en eller två servrar, två för high availability. Och det enda de gör är crawlar. Så att det blir en minskad on-prem-kostnad egentligen för det här. I och med att vi lägger allt index i molnet. Och det kräver ingen ytterligare infrastruktur egentligen för er, utan ett antal andra hybrid features som finns. Den här follow till exempel, man följer en sajt. Det som man klickar på sites i app launchern till exempel, så ska du kunna se sajter både i Office 365 och on-prem. Det vill säga du kanske har collaboration sajter i Office 365, där andra sajter internt. Då ska det vara seamless. Om det är Office 365 ska du kunna se dem on-prem och vice versa. User profilesen också, att vi synkar ut dem, använder dem i molnet, så att vi har egentligen OneDrive ligger alltid i molnet. Och där kan vi konfigurera lite grann med en redirect-funktion, så att vi användarna drivs dit, en viss mängd av användarna drivs dit till exempel. Och det som också skilde hybrid i 2013, i många av exemplen, framförallt om man vill ha en tvåvägshybrid, så krävdes det en reverse proxy. Det krävs inte längre i 2016 med de här nya hybrid configuration wizarden. Det man installerar är egentligen en komponent on-premise som pratar ut. Istället för att Office 365 pratar in, så har man en komponent, en applikation internt som etablerar connectionen, så man går bakvägen genom brandvägen. Det behöver inte säga till brandvägsadmin, då blir de jätterädda. Men det är så det funkar. Yes, jag tänkte att vi skulle titta på hur snabbt det går att skapa en site-kollektion med det här Site Collection Admin och hur det funkar. Och även titta lite på hybrid-bitarna. Om vi hoppar över till PowerShell här, ska vi se så att vi har bra storlek på det här. Ja, ni ser där uppe, va? Det man gör egentligen, man skapar en site som vanligt. Man kör en USB-site, vi behöver inte köra den där, men för att skapa en site. Och det tar sin tid att göra. Men för att få det här Fast Site Collection Creation att funka, så måste man skapa den här master, site master som det kallas. Och då använder man ett kommando som heter USB-site master. Man gör det här per content-databas. Man gör det per mall och per språk. Så har man då 10 språk, man vill göra det på en 4-5 olika mallar, så blir det en 40-50 master du måste göra i varje content-databas. Men som jag sa, det här är en databasnivå kopiering, så att det här är det enda sättet man kan göra det på. När man väl har gjort det kan man skapa en sajt med just den mallen och det språket man har. Vi kan sätta igång. Det här tar ändå ungefär lika lång tid. Nu är det som sagt en lite sämre SQL server, vi kan låta den där gå. Så det här tar ett par minuter ändå att göra. Men förhoppningsvis så optimerar man det ytterligare, så att det kommer gå lite snabbare att göra framöver. Vi drar fram en PowerShell till här, har vi det tror jag. Vi kan ha lite större text på den. Medan den där tänker i bakgrunden, så tar vi sådär. Så här ser det ut då i praktiken om vi kör listar alla sajtkollektioner vi har. Så kommer vi faktiskt alldeles strax se här. Vår sitemaster, den är som vilken sitekollektion som helst, men vi kan inte surfa till den. Vi kommer se det alldeles strax. Power of the cloud. Där kom de. Här kommer ni se, här är mina vanliga sajter jag har. Men här är då den här sitemaster-sajten jag har skapat. Så i varje content-databas kommer det leva ett antal sådana här sitekollektioner som ser lite konstiga ut. Och sagt, det här är en skum URL. Ändra i min hostfil kan jag givetvis surfa till den här. Börjar jag kanske inte göra. Men också de här, varje sån här sajt kommer att orsaka ett error i sökningen, för den kan inte hitta den här när den försöker kråla de här sakerna. Det är en bugg som är rapporterad. Vi får se om de orkar lösa det. Men det är egentligen en sajtkollektion som ligger där, som är redan förskapad. Och så när man nästa gång ska skapa det, så ska det skapa en kopia av det. Om vi tar ett SP Site Master. Inte den. Get SP Site. Så, vad måste vi ha? Content-databasen hette. Jag visar hur det ser ut. För som jag sa, den föraktiverar ju ett antal features. Men inte alla features, för alla features passar inte riktigt med det där. Så ni ser här att de här featurena kommer den aktivera sen efter den har gjort kopieringen också av databasen. Och ska man ta bort en site master, så är det bara att ta bort site-kollektionen. Det är inte svårare än så egentligen. Det var Fast Site Creation, och sen så vill vi även titta på hybrid. Man introducerade faktiskt i redan i 2013 SP1 var det väl, Office 365-alternativet här ute i Central Admin. Där har man egentligen tunat det där lite grann. Och man kan konfigurera hur man vill sätta upp OneDrive och sites-biten. Man kan spesa ut en MyStat URL här, vilka audiences som ska använda hybrid eller inte. Men egentligen här är inte det stora jobbet, utan det stora jobbet ligger faktiskt i Office 365. Man loggar in där och i SharePoint Online-administrationen går till Hybrid Configuration Wizard. Den rullar just nu ut på tenantsen. Inte alla som har den, man måste vara med i First Release-programmet tror jag för att få upp dem. Och då är det en wizard man följer där och klickar sig igenom och installerar den här proxyn egentligen internt på någon SharePoint-server. Och som ni ser, det finns tre lägen. OneDrive och Sites eller bara OneDrive. Eller ingenting, de alternativ vi har. Det här hanterar inte sök, ska jag säga. Jo, det måste jag också säga att vill ni göra en kombination av hybrid-sök och vanlig traditionella sökning ni har. Låt säga att ni har en sökning idag som ni har indexerat upp massor. Ni använder, ja, det tar flera veckor för er att indexera om. Ni måste alltid skapa en ny sökapplikation. Man kan inte vara båda och, utan en dedikerad sökapplikation för just hybrid-söken. Men det går att ha bägge två i samma farm, absolut. Så, vad tog markören vägen? Det funkar inte. Okej, då kommer vi in på en annan bit här. Patching och uppgradering. Hur många tycker det är roligt att patcha SharePoint-servrar? Installera language packs och så vidare. Och hur mycket tycker era användare om det när den ligger nere i 3-4 timmar bara för att ni ska patcha? Det är ingen som gör det. Men har SharePoint Online legat ner 3-4 timmar i Office 365 för att de har patchat? Nej, det gör de inte. För att där har de under flera år använt någonting de kallar Zero Downtime Patching. Hela idén med det här är att man för det första så anledningen att det tar väldigt, väldigt lång tid att patcha. Det är för att de här stora patcharna innehåller, när ni installerar SharePoint så är det ett språk, så lägger ni på språkpaket. Men patcharna innehåller alla språkpaket oavsett om man har det språkpaketet installerat eller inte. Så den försöker installera allting. Och det gör att det blir en extremt stor mängd MSI och MSP-paket som ska köras. Så därför tar det lång tid. Och ännu värre är att mellan varje MSI-paket så startar den om i JSN. Så den kanske gör det 100 gånger för varje paket du installerar. Men för att få fram då zero downtime, som betyder att det, vill säga att det ska kunna vara uppe hela tiden. Användarna ska kunna jobba medan ni patchar. Så har man då minskat antalet MSI och MSP-paket. Men framförallt har man inte gjort de här schemauppdateringarna. Och schema menar SQL Server. Vi behöver inte uppdatera schemat till SQL Server. Det är det som gör att den låser en databas till exempel, för du måste ändra schemat i den. Man håller tummarna och hoppas att man inte behöver ändra schemat. Jag tror väl att man någon gång kommer behöva göra tillägg i schemat, så att ja, det kommer dyka upp någon gång då vi måste ändå ta ner SharePoint-farmen för att göra en riktig uppdatering. Men det här med zero downtime, det finns väldigt många som kommer bli besvikna, för det är många som kör en eller två servrar kanske. Man har en frontend-server och en applikationsserver. Och där kommer inte zero downtime funka. Zero downtime kommer funka om man kör ungefär mineral-konceptet. Det vill säga att du har high availability på alla komponenter. För det är fortfarande att en server måste ändå installera nya binärer på. Då måste du ta ner den och ta ur lastbalanseraren. Och då kommer vi egentligen till, ska man fortsätta köra det här 100%, då räcker inte ha två servrar. Då måste du kanske ha tre så du fortfarande kan hantera lasten medan du tar ner en maskin. Så att det kräver ganska mycket för att nå upp till det här. Men ja, är vi i den här stora farmen där vi inte kan... Jag har varit med om det tar 40 timmar att patcha en SharePoint-farm. Om man inte kan vara nere, då får man kanske pröjsa de här extra pengarna det kostar för att ha mer servrar för att kunna klara av det här. Men det är ett business case man får göra. Men oavsett så kommer det gå snabbare att installera patchar. Vi kanske inte kommer ner till zero downtime. Uppgradering fungerar precis som tidigare. Det är inget nytt där egentligen. Det är Content Database Attach som gäller. Det finns inget in-place. Så ska ni upp med en 2016 farm så är det upp med nya maskiner. Sen flytta över databaserna. Och det är ingen sån här krångel då med UI-version eller template mode som det fanns i 2007, 10 och 13. Utan det ska bara vara att uppgradera rakt av. Några slides om Office Online Server som är nya namnet på WAC-en. Det vill säga Office Web App Server. Där finns en ny, förutom att man har alla grejer från Office 365 så finns det något som heter Durable Links. Det vill säga att om du skickar en länk till någon så ska du kunna använda den här länken även om personen flyttar filen eller byter namn på den. Och det är ganska skönt. Så, och det, egentligen så lägger de till en liten grej på query-strängen med ett specifikt ID. Men du ska fortfarande kunna hitta dokument efteråt. Och det här är jättebra. Så att det funkar tillsammans med 2016 och Office Online Server. Finns det än i Office 365. Antal mer förbättringar. Förbättrad co-authoring. ODF-stöd ska det vara för de som använder ODF. Istället för Office OpenXML-formaten. Det funkar inte just nu. Mer aligna med cloud-varianten, med app-launchen och alla de här sakerna. Sen kommer det här sista. Hur många jobbar med BI här inne? Lite grann. Hur många använder Excel Services on-prem? Jag använder Excel Services med delegering. För det försvinner. Excel Services finns inte längre i SharePoint 2016. Det lever i Office Online Server. Men vi kommer inte kunna köra delegering längre i och med att Office Online Server kör som system account. Jag har några minuter kvar och tänkte jag köra till SharePoint Robinson här. Det vill säga vilka funktioner röstades bort ur SharePoint 2016. Och SharePoint Foundation finns inte längre. Det var det första man röstade bort. Hur många kör SharePoint Foundation här inne? Ja, det är några stycken. Det man valt att inte behålla längre. Det är väldigt låg utilization av det. Det var väldigt mycket som inte funkade. Det vill säga appar och sådana saker funkar inte SharePoint Foundation i och med att det inte finns någon profil och så vidare. Så att man istället för att bygga in allting i Foundation så tog man bort den. Så det är SharePoint Server som gäller. Man kan inte längre göra en standalone-installation. Det här är fantastiskt skönt. Nu slipper vi att folk gör fel med det. Men däremot så finns ju single server i mindre roll-konceptet. Det vill säga det finns heller inget. Du kan inte göra en standalone och installera SQL Server. De här sakerna automatiskt åter. Det går inte. Du måste ha en SQL Server installerad innan du installerar SharePoint. Det där vi redan pratat om. User Profile Synken finns inte längre. Jag använder Fimmen istället. Eller Mimmen menar jag. Excel Services nämnde jag också. Den finns inte längre i SharePoint Server. Det här är ganska viktigt och det här kan vara en game changer för många och jag vet vissa kunder som blir riktigt förbannade för det här faktiskt. Men det här är ett steg i att aligna det, att ha Office-funktionerna i Office Online Server. Och det, ska vi vara ärliga, så hände inte speciellt mycket med Excel Server i 2013 heller. Det finns ju fortfarande, startsidan av den är fortfarande den här ljusgula SharePoint 2007-färgen på, tror jag. Power Pivot Gallery och Power View Reports försvinner också. Det vill säga all BI verkar försvinna ur SharePoint till förmån för Office Online Server eller för Power BI. Tags and Notes försvinner också för de som använder det. Det försvann ju för ganska länge sedan i Office 365. Så är det de grejerna som inte finns idag, som tidigare fanns. Och det här är någonting man får som företag utvärdera då. Klarar vi oss utan det här eller ska vi ligga kvar på 2013 ett tag till? Några andra grejer som också försvann, som vi är väldigt glada över, är att SharePoint Designer kommer ingen ny version av. Det kommer fortfarande funka med SharePoint Designer 2013, men det kommer inte göras någon ny version av det. Det finns inget initiativ i taget att komma ens i närheten av det. Förhoppningsvis kanske vi får se någonting annat istället. InfoPath kommer heller inte komma någon ny. Det har inte hänt någonting på många år där. Det kommer ingen ny version av det och man vill titta på alternativ istället. Däremot så har man investerat i InfoPath och så kommer det vara supportat till 2022, men ligg inte över till SharePoint 2016 utan passa på att ligga kvar på 2013 i det läget. Hur många använder InfoPath idag? Det är ganska många fortfarande som gör det. Det var en bra idé en gång i tiden, men det har liksom inte vuxit och skalar inte på rätt sätt. Det finns smartare sätt att göra det. Men det kommer hända mer. Det här var den första technical previewen som släpptes ut med första testen av min roll och så vidare. Det kom för de som är i etappprogrammet så har det kommit mer varianter. Vi testar lite nya saker. Förhoppningsvis kommer det en ny bild snart som ni också kan testa. Där man då med lite mer fokus på zero downtime patchingen och de sakerna. En annan sak som finns i den här bilden men inte funkar men som kommer komma är något som de kallar SharePoint Insights. Exakt vad det är kan vi inte prata om, men det vi kan väl säga att vi istället för att ha alla våra loggar on-prem och så sitta och leta i ULS-logga, så kan vi skjuta upp det här till Azure och kanske göra lite smarta beslut av loggarna istället. Det är ju gigabyte, terabyte av data som loggas. Så det finns bara som en placeholder än så länge, men hela grejen är att vi ska kunna trycka upp grejer i Azure någonstans och lagra sakerna där. Groups finns faktiskt som en site-definition alltså Office 365 Groups finns som en site-definition i on-prem-varianten. Det behöver inte betyda någonting, det kan bara vara misstag. Annat nytt är också Access Services har stöd för add-ins. Vi har ett antal optimeringar som WebPart XSLT-biten som ibland har varit långsam. Där har man optimerat, så man jobbar fortfarande med produkten och gör den snabbare. Vi har bild och video, previews i sökningen och ett antal små grejer där också. Så att det är inte, jag pratar om här med stora saker, men det är ganska mycket små grejer man har tunat också. Och så ser planen ut framöver. Det vill säga vi har den här public preview nu under hösten. Vi kommer komma någon release-kandidat under våren och sen innan sommaren ska vi ha RTM. Tanken var väl att ha en RTM i samband med Ignite som skulle gått i maj, men den har man skjutit till hösten. Jag hoppas inte det betyder något för det här dock. Men någon gång innan sommaren så ska vi kunna ha en ny variant av det här. Så, några minuter kvar så sammanfattar det här egentligen att jag tycker det är jättekul att det kommer en ny variant och det tror jag kommer göra det. Tack vare att det kommer en ny version om premise så kommer det kanske göra enklare för folk att gå över till Office 365. Man behöver inte tänka på den här Big Bang-biten. Man kan börja ha det hybridläget. Du kan till exempel använda Office 365 för collaboration sites nya och skapa dem där ute eller kombinera med groups och så vidare. Det finns ganska mycket i det här också, framförallt för operations-biten, för att kunna ha bättre maintenance på din farm, ha bättre koll på den. Och hybrid är ju där vi vill vara. Det är det som är framtiden, tror jag. Och det kommer också vara bra för er användare här. Det finns en likhet med Office 365. Det sker inte så stor skillnad i gränssnittet egentligen mer än Apple Launchen från den gamla versionen. De jobbar på samma sätt. Man jobbar med appar. Det kommer väl döpas om till Addins i gränssnittet, misstänker jag. Men det finns ingen panik att uppgradera. Så det har alltid varit innan att det finns de som har panik på det här också. Men tidigare var det här, nu har beta kommit, nu måste vi planera för det, nu ska vi uppgradera så fort det blir RTM. Men det finns inte den paniken nu, vilket är ganska bra också. Att vi kan ta det lugnt och göra det i vår egen takt. Och som sa här, det finns inget nytt än så länge för utvecklare. Det var det jag tänkte prata om här idag. Som sagt, jag tycker det var jättekul att det var så många som ändå ville lyssna på SharePoint 2016. Jag trodde inte det skulle vara så många. Jag tror det skulle eka ännu mer här inne. Glöm inte att lämna in utvärderingarna på det här och har ni några frågor så kan ni alltid ställa dem till mig. Nu har vi några minuter kvar innan nästa man vill in på scen. Eller så kan jag stå ute i Avanadmontern. Jesper, en fråga. Exakt, ja, den här bilden tänker du på. Jesper undrar, vad betyder den här pilen här nere? Jag har inte skrivit något på den, men det kan vara godtyckligt. Allting som SharePoint kan kråla idag egentligen. I Office 365 kan vi bara kråla SharePoint online. Men i och med att det här är en server vi själva äger och vi själva kan bygga iFilters, vi kan göra precis vad vi vill med den, så kan vi kråla SharePoint 2010, 2007. Vi kan kråla Notes-databaser om man nu skulle göra det. Vi kan kråla Documentum. Det finns ju många tredjepartstillverkare av komponenter för att bygga in här. Och vi kan kråla SQL-server med Business Connectivity Services till exempel. Kan vi ha vår CRM-system eller vad som helst egentligen och få upp det här som entiteter i Delve eller i sökningen i molnet. FileShare, absolut. Och det är väl det nästan det vanligaste. Så att egentligen istället för att göra en FileShare-migrering med de terabyte med data ni har, installera två SharePoint 2016-servrar. Och så krålar ni och har de bara, det behöver inte vara jättekraftfulla servrar, bara om de orkar kråla så skjuter ni upp det i Office 365. Då behöver ni inte migrera över det. Eller ha det som ett sätt att migrera successivt över. Bra, mer frågor? Annars är det kaffe. En fråga här uppe. Yes. Ja, det frågan är dippen, det är ett konstaterande skulle jag säga. Ingen fråga. Dippen är Document Information Panelen försvinner i Office 2016, försvinner den helt. Ersättningen är egentligen Office Add-ins. Jag kommer prata om det om en och en halv timme. Prata inte så mycket om Office Add-ins men om nya utvecklingsmodellen lite grann. Men Office Add-ins är det som ersätter det. Jag skulle säga att man är inte 100% i paritet med funktionalitet som är dippen med Office Add-ins än, men det är dit vi vill gå. Och vi hörde också Jonas i keynoten igår och sa att det här är absolut största fokusområdet för Microsoft. Just den Office Add-in, den utvecklararean, nå alla de utvecklarna. Och jag kommer prata lite grann om det i min nästa session då, om en halv timme. Men det är sant, dippen är borta i Office 2016. Och kommer inte tillbaka. Men det var också, det skalar ju inte. Anledningen är borta är för att dippen funkar inte på iPads när du kör och Word i telefonen, i Office Web Apps och så vidare. Så att det är bra på så sätt att det är add-ins istället. Så en bra fråga. eller konstaterande. Mer frågor? Om inte så tack för att ni lyssnade. Det var kul att prata.